Er det blodrødt? Går vi inn I et bjørnemarked? Er det kollaps eller er det krigserklæring? Hvordan snakker vi egentlig om børskrasj I Danmark, Sverige og Norge? Er det I grunn noen forskjell?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Det lurte du på også.
Ja, jag tänker när jag lyssnar på och läser svenska medier så säger man samma sak överallt. Det är blodrött, det är nattsvart och man säger sitt still I båten.
Ja.
Och då tänker jag, hur pratar ni? Vad säger ni? Vad är ni för metaforer och uttryck?
Ja, jag syns egentligen det, alltså vi säger inte nattsvart, men blodrött är I den grad et ord, jeg har set som overskrift på samtlige medier, også de mere moderate medier, ikke? Men sådan noget med total kaos, eller helt vildt, eller skrækbesked, eller sådan noget, kan være ligesom altså, de alarmistiske overskrifter I disse dage. Hvad med Norge? Er man mere afdæmpet?
Vet du, jeg blir så forvirret når jeg skal tenke på det, fordi at jeg tror hele verden går inn I den samme lupen. Det jo som å være I Liseberg, Göteborg, dette også. Jeg var der en gang i min ungdom. Altså, det å gå inn I den lupen som på Liseberg fornøyelsespark, som en slags tivoli. Og der går man inn I en loop som surrer rundt fort, og det liksom følelse av det da, og klart, altså det blodrøde tror jeg har sett, men jeg vet ikke om det bare meg, men jeg synes liksom ikke jeg har sett sånn, de skrekk-greiene, men burde jo det, altså Norge har halvparten av oljefondet investert I USA.
Så de sier, Hassan sier ikke noe om Norge, at Hilde inte har märkt att det är några skräckrubriker.
Jag vågar ju ha skräcken, men jag vet inte om titlarna. Men det handlar ju lika mycket om vad gör vi nu? Och där kommer sitt still I båten. Det är ju en ting. Och då lurer jag på, är det fullständigt fel att sitta still I båten?
Nej, men det är nog inte alls. Det, man ska sitta still. Men nej, jag tycker ibland att svenskan... Jag tycker ju om svenskan som språk, men att det kan bli lite fattigt ibland. Alltså vi kan vara ganska dåliga på att... Alltså vi är väldigt bra I Sverige på att titta på nya ord, som ni vet, när ny svensk ordlista kommer så att det är nya ord hela tiden. Vi är otroligt kreativa. Men ibland är vi väldigt fattiga också, språket. Och det är när det gäller den här typen av krissituationer så upprepar alla samma begrepp. Ja. Och då slutar man ju lyssna till slut.
Jag syns danskarna är väldigt god på det. I dag läste jag ett debattinlägg I politiken där det en som har varit på världsomsegling ett år och skriver jag kom tillbaka till en världen som har blivit helt bims.
Bims.
Ja, det var så vad betyder det? Det var ett härligt ord.
Det betyder tosset eller skör. Ja. Alltså bims, det är sån kukuk.
Ja, eller knäpp. Ja.
En mann har bestemt sig för att knuse det som av institutioner, ser du som, och resten av världen prøver att følge med som bäst vi kan. Jonas Gahr Støre flyr till Bryssel för att sikre Norge. Volvo har sagt de vill flytta produktionen till USA. Det svenske pensionsfondet Folksam säljer sig ut av Tesla. Den norske oljefondsjefen Nikolai Tangen har laget sig en egen investeringsgruppe på WhatsApp. Og for første gang har jeg lest at magasinet The Economist skriver med henvisning til Trump og hans bravader «This is scary». Og hotellkongen Petter Stordalen langer ut mot den amerikanske presidenten under Arbeiderpartiets landsmøte. Hør Stordalen her fra VGTV.
Men I likhet med Trump så jeg forretningsmann. Og sett fra et forretningsperspektiv kunne ikke dette vært mer skivebom. Og bare for å legge til, skivebom en øvelse han for øvrig har perfeksjonert riktig veldig godt de siste dagene.
Ja, egentlig ret sjovt, at Arbeiderpartiet inviterer en person som Stordalen til at holde foredrag på sin kongres. Ikke? Det, jeg er ikke sikker på, at det danske socialdemokrati kunne invitere en dansk milliardær til at stå op og underholde til landskongres.
Nej, jeg tænkte samme sak, men då kan jeg viska ditt öra her, Hassan, at Vänsterpartiet her i Sverige, de har bjudit in Wallenberg.
Oj.
Bland annat för att de vill att han ska hjälpa dem att bli regeringsdugliga. De behöver gå en kurs i hur man sitter i regeringen och har bjudit in det som traditionellt är vänsterns stora fiender. Han är inte där för att underhålla utan för att undervisa, vilket jag tycker är värre faktiskt.
Alltså en stor svensk kapitalist, ikke Wallenberg?
Ja, som Wallenberg Sverige kan man säga äger en tredjedel
av den svenska börsen.
Ja, minst en tredjedel i alla fall. Ja, så att visst är det nya tider när arbetarpartierna plötsligt sträcker ut sina händer mot kapitalet på det där viset.
Det kan man säga. Mm. Och vi löper ju runt som vilde hundar eller kaniner eller vad det nu är, förvirrade och fruktsamma, fulla av adrenalin. Och smått och stort rapporteras om med ögonen i hårgarn, som det heter på norsk, heter det på dansk och svensk.
Hårdalen.
Hårgarn, ögonen i hårgarn, det betyder att du har ögonen antagligen helt fästa upp med hårfäste.
Jaha,
så att man har stora förskräckta ögon, det är det jag tror i alla fall. För en dag läser vi i Dagens Nyheter att under ett intervju med en skuespelare så blev PN kulturreportern Emma Engström kastad ut av PR-avdelningen, och detta var i Hollywood för det att hon hade spurt om mångfald.
Ja, visst är man förvånad när man läser här. Jag tänker Hollywood som väldigt länge har liksom kapitaliserat på och gjort också bra konst, kan man väl säga, om det som man annars pratar så negativt om som PK-narrativet och sådär. Mm. Och nu så har de vänt helt och hållet.
Mm.
Och nu kan man alltså som journalist bli utkastad därifrån ifall man ställer frågor som har att göra med mångfald. Jag tänker alltså... Hur går det här till? Alltså de som kastar ut en journalist som ställer en sån harmlös fråga.
Mm.
Agerar de bara utifrån vad som de tror förväntas av dem? Eller gör de det på order? Och kan vi föreställa oss snart att alla människor bara kan dirigeras åt vilket håll som helst? Men då har vi ju det auktoritära samhället på plats. Utan att auktoriteterna så att säga behöver göra särskilt mycket igen.
Nej. Det verkar ganska enkelt.
Det verkar väldigt enkelt att laga en diktatur eller en autokrati eller någonting sånt.
Ja.
Jo, men man kan ju säga, oavsett om det liksom kommer uppifrån eller nedifrån eller utifrån eller inifrån, ikke, så är idén ju i det här att man önskar att regulera andra människors utsagn, och man önskar att begränsa debatten om specifika ämnen. Och sådan har det ju varit i många år, också i USA, i förhållande till museerna och universiteterna, där det liksom kun var en måde att kommunicera verkligheten på, alltså, och alla ord är blivit regulerade, och det bliver de nu igen, men fra modsat hold, ikke? Altså fra den anden side forsøger man nu at redigere, hvad andre mennesker spørger om og siger og så videre.
Det er, altså,
ja, og hvad hedder det, den amerikanske administration er jo dybt inde i universiteterne og museerne nu også,
ja,
for at formulere, hvad de skal publicere og ikke publicere, og hvad de skal forske i og ikke forske i, og så videre. Men altså, som sagt, det er uhyggeligt, og det er forkert, ikke? Men det har jo været sådan i hvert fald i de seneste 10 år, ikke, at museer, universiteter, Hollywood, teaterbranchen er blevet reguleret af den politiske korrekthed. Ikke? Nu er det ligesom den politiske ukorrekthed, som er blevet den dominerende doktrin.
Ja, men jeg holder med det. Altså, visst, absolut. Du har rätt, pendlas väl tillbaka och så där. Och ingen av oss tre här i vårt terapirum gillar ju att det ska finnas doktriner överhuvudtaget.
Nej.
Men det är ändå någonting särskilt när en journalist så kort efter Donald Trumps maktövertagande kan bli utkastad. Det är ju det finns ju en aggressivitet i det här som är förbluffande, tänker jag.
Og der flere ute og arrestere helt fysisk, ikke bare mentalt. Det blitt mer aggressivt.
Ja, og når Donald Trump kan få svenska företag att stryka ord som mångfald och så vidare i sina dokument. Då har det liksom, som sagt, då behöver de inte göra särskilt mycket utan folk följer med i alla fall. Mm. Därför att money talks alltid.
Den ene dagen mangfold, og den neste dagen lurer vi på hva som har skjedd med vår alles Lars Løkke Rasmussen. Den danske utenriksministeren postet mystisk bilde på X under samtalen med den amerikanske utenriksministeren Mark Rubio, med en dyr champagneflaske på en mobilskjerm. Og siden med det bildet kutter, champagnen vises ikke lenger, men det var litt av en flaske. Hvordan skal man ta dette? Var det et slags veddemål han hadde med Rubio, eller hva tror du?
Altså, det er simpelthen ikke til å si, men ja, altså, man kan jo si om Lars Løkke Rasmussen, at han ikke har trådt i spinaten, men nærmest taget permanent ophold i spinaten. Ikke? Altså, han står jo i knæhøj spinat, altså, og på dansk betyder det, at træde i spinaten jo at dumme sig, ikke? Mm. At begå fejl. Ikke?
Mm. Og det gør bort sig på svensk.
Det gør han jo igen og igen og igen, og ja, altså det virker jo også på ham som om, at han er upåvirket af det selv personligt. Altså, det stresser ham ikke, at han gør den slags ting, virker det.
Men hvad var det? Altså,
det var en forklare, hvad jeg siger.
Jamen altså, det eneste man ved, det var, at ved siden af et billede af de to udenrigsminister, Mark Rubio og Lars Løkke Rasmussen, var der pludselig et screenshot af en meget dyr champagne til 5.700 kroner, danske kroner. Ikke?
Men gud, det er jo næsten...
10.000 næsten.
Ja, 10.000 kroners flaske.
Ja, altså en magnumflaske, ikke? Ja. Og det var et screenshot, tror jeg, fra Vivino, altså sådan en vin-app, ikke? Og det var så avisen BT, som gjorde udenrigsministeriet opmærksom på fejlen, og de slettede så billedet efterfølgende. Og det er hvad man har hørt om den sag, ikke? Og jeg har prøvet ligesom at finde ud af, hvad det er, der foregår, ikke? Og når man så søger lidt på Lars Løkke og champagne eller alkohol eller noget, så ryger man lige ned i en bog, som blev udgivet for godt et år siden, som handler om alkohol på Christiansborg, altså Christiansborg, som er vores parlament. Ikke? Og der siger man om Lars Løkke, at han brugte alkohol aktivt i sine forhandlinger. Altså, der er flere prominente danske politikere, som fortæller, at Lars Løkke Rasmussen ligesom havde det her trick, at han gav alkohol for, at hans modspiller skulle miste koncentrationen og overblikket. Og det kunne Lars Løkke gøre, fordi han selv har, ifølge den her bog, en meget højere tolerance for alkohol end nogen andre mennesker.
All right, men altså, det låter jo utroligt oprofessionellt, måste jag säga, att sitta och tacka ja till en flaska champagne från den danska utrikesministern. Alltså man säger väl, vi kan ta ett glas sen, men inte just nu.
Det vet vi ju inte om Mark Rubio. Vi vet ju inte om han har haft något med den här champagne att göra överhuvudet. Okay. Alltså okay. Det kan också vara att Lars Løkke låg på sitt hotellværelse om aftenen och tillfälligt sökte på en specifik champagne, ikke? Och att han så vid en fejl kom til at uploade det her billede, og at Marco Rubio ikke har haft noget med det at gøre.
Men det hur som helst så ser det inte bra ut för en minister i ett nordiskt land att sitta och pimpla så väldigt dyr champagne dessa kristider dessutom. Och man undrar ju om man känner till Lars Løkke Rasmussens CV vad gäller att låta andra betala allting för honom. Han har låtit skattebetalarna betala hans skor, hans kalsonger, helt hialösa flygresor och så vidare, så undrar man ju vem
som alkohol.
Oh, ja, precis. Och vem har betalat den här flaskan då?
Jag har en tanke här om att han ingick ett veddemål med Rubio, eller att han sa, denna flasken får du där som du smittar Trump med mässlingar. Det, ja. Det tänkte jag.
Intressant teori.
Men Hilde, vad?
Ja. Det är ju en slags krigsliknande tillstånd mellan Danmark och USA. Mens allt detta har skett har Danmark också signerat avtal med USA. Den som har ligget i kortene länge. Trumps tropper är nu i Danmark och de kan bära vapen. Men det som likväl skapade noe förundring var att en central setning från avtalen som ett trylleslag är borte. Och vilken setning var det, Hassan?
Ja, men det är en setning som drejer sig om atomvapen. För det är så att Danmark har ju en atompolitik, ikke? Som liksom definierar att man i Danmark inte må ha atomvåben på dansk grund, ikke? Men det er jo klart, at den sætning i den her samarbejdsaftale i fremtiden jo kunne skabe problemer. Så derfor er det blevet ændret til, at USA ikke vil ændre Danmarks atomvåbenpolitik. Det åbner jo bare muligheden for, at hvis Danmark ændrer sin atomvåbenpolitik, så kan USA placera atomvåben på dansk jord.
Ikke? Men det är samma sak i Sverige. Alltså, vi har ju också ett DCA-avtal med USA. När vi tecknade vårat, så då skrev inte vi in den där klausulen att vi inte skulle ha kärnvapen. Och då sa den svenska regeringen att det behövs inte. Och då vet jag att ni i Danmark och Norge kände lite lämnade ensamma att Sverige gjorde det här, därför att vi lämnade er i sticket, därför att det har varit viktigt för de nordiska länderna att inte ha att det ska vara stadgat att det inte ska vara kärnvapen på våra marker.
Alltså det viktigaste är väl att det inte är atomvapen emot ländernas vilje, ikke? Och det är ju det som denne här omformulering liksom sikrer, den giver jo ikke plads til, at USA nu uden kritik kan placere atomvåben, hvor de vil på dansk jord.
Nej, men ändå, om jag har tittat lite närmare på ert avtal där, för att ni har ju en debatt om det här DCA-avtalet som ni har undertecknat, och vi hade ju inte det i Sverige, någon särskilt större debatt, men de är identiska, de här avtalen.
Det går lite längre i Danmark.
Ja, jag är inte säker på det. Ja, vi kan jämföra då. För att i Sverige så får USA obehindrad tillgång till 17 baser på vårt territorium. Plus flygplatser, plus hamnar. De behöver inte tala om vad de gör där. De behöver inte tala om vad de fraktar in för material. De amerikanska soldaterna har immunitet från svensk lag. Det finns inga förbehåll mot kärnvapen. Och de lyder alltså under amerikansk lagstiftning. Mm. Och de behöver inte betala skatt. Och det är väl det här som också Danmark har undertecknat nu.
Ja, det är fullständigt identiskt till den avtal som Danmark har ingått med USA. Ikke? Alltså i ett lovudkast. Ikke? Alltså det är inte vedtaget nu. Det är ju en ny avtal mellan USA och Danmark, det här, ikke? Som är ved att bli behandlet. Det är tre flygstationer i Danmark. De ligger alle sammen i Jylland, och därför så är jyderne ju exceptionellt särskilt oprörda över det här, ikke? Fordi det är ju inte kun amerikanska soldater som opererar under straff frihet i forhold til dansk lovgivning. Det er også private aktører, som den amerikanske her har hyret, ikke? Som opererer under straf.
Det er det, som har gået. Det er det, som er det at gå længere. Hvis ikke husker rett, så er det det, som er det ekstra skridtet i forhold til den svenske og norske.
Og så er det også den omvendte, hvad kan man sige, den omvendte politiforretning, ikke? Mm-hmm. Hvad med det amerikanske militærpoliti? Kan de tage fat i danske statsborgere, som har for eksempel været op og slås med amerikanske soldater på en bar. Ikke? Kan det amerikanske militærpoliti arrestere de her danskere? Ikke? Hvad hvis man demonstrerer foran baserne? Hvem skal og må så gribe ind over for de her demonstranter? Just. Det er meget utydeligt, men der er faktisk en mulighed for, at amerikanerne kan anholde danske statsborgere, arrestere danske statsborgere, lyder det som om.
Ikke? Just det, og klausulen der er, at om de känner sig hotade, så kan de göra det. Mm. Det är ju väldigt luddigt. De kan ju känna sig hotade av en demonstration eller på en bar.
Tänk på den spänta situationen mellan Grönland, alltså Danmark, riksfällskap och USA. Mm. Så, men lytt når finne tale, har du sagt, Hassan. Her er finne ute og sier at vi trenger et veikart for når USA trekke ut sine tropper ifra Europa.
Ja, det er rigtigt. Altså, ja, jeg synes jo, at finnerne er de mennesker i Norden, som har størst indsigt i, hvad der foregår, og som ligesom er bedst til at gennemskue den lokale situation, ikke? Fordi, måske netop fordi man i Finland har den der meget nære, på godt og ondt, relation til Rusland, ikke? Og ligesom hele tiden er opmærksom på, i hvilken retning det kan udvikle sig. Så det er jo den finske forsvarsminister, som intenst taler om en exitplan, altså for USA fra Europa.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Men spørsmålet grejer vi oss uten? Och här om dagen så var det en norsk journalist, Alexander Slotten, han är en NRKs teknologijournalist, som prøvde att greje sig personligt uten USA en uke. Och här kan du høre Slotten fra podcasten Oppdatert.
Det er ganske mye man er nødt til å klare seg uten hvis man skal gå all in på en sånn boykott. Og jeg er jo personlig en stor forbruker av amerikanske varer og tjenester, selv om jeg kanskje ikke hadde innsett akkurat hvor stor forbruker jeg var. Men jeg bestemte meg for at dette her har jeg lyst til å teste. Er det mulig å leve uten amerikanske produkter?
Det gikk ikke så veldig godt.
Berätta lite för...
Fordi han måtte ta ut masse cash, du kan ikke bruke Visa, du kan ikke bruke internett sånn som han pleide. Han holder seg orientert via sosiale medier, de kunne han ikke på noen måte logge seg inn på. Han drakk Pepsi Max hele dagen, viste det seg. Og han fant også ut hvor ekstremt gode amerikanere han har vært til å gjøre oss avhengige av både det ene og det andre. Og nå sitter det jo, jeg tror, i nesten hver tredje svenske boykottet amerikanske produkter, ifølge han. Ja, det finnes mange vis av boykottgrupper rundt omkring. Og jeg vet ikke jeg også. Hvor avhengig er dere av amerikanske produkter og andre?
Ja, altså, jeg har inga problem med å avstå amerikanske viner, til eksempel, for jeg drikker helst italienskt og så der, så jeg har inga problem med det. Men jeg skulle ikke kunne avstå amerikansk musik. Jeg ser veldig mye frem imot at Bruce Springsteen skal slippe en box med 6 skivor outgiven tidligere musik. Skulle jeg aldri avstå fra å kjøpe. Amerikansk litteratur. Jag läser The New Yorker varje dag. Alltså om jag skulle bojkotta USA skulle jag bli dummare i huvudet faktiskt. Ännu dummare skulle jag bli. Så jag tycker jag kan sympatisera med den här att man själv har ett ansvar också för att inte länder ska bete sig hur som helst. Men det får inte gå för långt heller, tänker jag.
Nej, men ja, men det man jo også læser ud af hans reportage om den her uge uden amerikanske produkter, ikke, er jo, som du kort var inde på, Hilde, at vores afhængighed af USA er militær og digital. Altså, nu har Norge fået leveret sine F-35 fly, ikke, og Danmark er godt på vej til at have fuld en sin, flåde af fly. Ikke? Mm-hmm. Men det er jo iPad, MacBook, iPhone, Teams, Slack, hvad hedder det, Prime, Netflix, YouTube, hvad hedder det, Snapchat, Instagram, Facebook, ChatGPT, ikke? Visa Card, Mastercard, og som han siger, Pepsi Max, som man skal undvære, hvis man boykotter. Ikke? Mm. Fordi det er jo helt rigtigt, altså jeg har ikke noget i mit køleskab, som er amerikansk. Altså jeg har ikke engang Heinz ketchup. Altså jeg har ikke noget amerikansk.
Det har jeg. Og jeg har mayonnaise, som er amerikansk, som jeg gerne äter.
Ja. Men og hvad hedder det?
Jeg har amerikanske jeans.
Ja, og hvad hedder det? Jeg køber heller ikke amerikansk vin. Vi køber mest spätburgunder, så vi har, hvad hedder det, tysk eller østrigsk vin.
Ja, ja, ikke?
Jeg læser ikke så meget. Jo, jeg læser gammel amerikansk litteratur, Henry Miller, men ikke noget nyere. Og så vil jeg sige, jeg kan sagtens leve uden den store socialdemokrat, Bruce Springsteen.
Men Ben & Jerry's is med cookie dough, derimot... Hey.
Så Hilde, når jeg
sitter og depper over verden, så kjører jeg Netflix, binge en eller annen amerikansk serie og spiser is. Men det er jo herlige tider dette. Jeg har tenkt på en 80-åring denne uken. Pippi, som i 80 år, hun sa, den som er veldig sterk må også være veldig snill. Og jeg har en kopp med dette sitatet som jeg fikk for noen år siden. Jeg har lurt på om Norges USA-ambassadør Anniken Huitfeldt vil ta på seg oppgaven og donere denne koppen til Trump. Mm-hmm. Han skal få den av meg, rett og slett.
Ja.
Og det er ikke sikkert at jeg tror at Trump er veldig sterk, men jeg tenker at det vil spille inn i hans selvforståelse.
Det tror jeg. Ja.
Altså, måske synes han i virkeligheden, at han er rigtig god, altså sød mod verden. Det kan da godt være, det er hans selvoplevelse, ikke?
Ja, det er muligt. Men
jeg lå i nat og hvad hedder det, lod mig synke ned i to modstridende kaninhuller, ikke? Og læste om de her forskellige perspektiver, man kan indtage i forhold til det, der foregår i verden lige nu. Ikke? Og det er helt klart, altså et sted, der kan man se det hele som en stor Kina-plan. Ikke? Altså at Trump har fuldstændig styr på, hvad der foregår. Det hele er en del af en stor forkromet plan om at stække, altså begrænse Kina. Ikke? Eller også så har Putin, som nogle mennesker påstår, nøgenbilleder af Trump. Ikke? Og derfor har han lagt det her pres på ham til at støtte Rusland, og Trump aner i øvrigt ikke, hvad han laver på nogen som helst områder, hverken økonomi eller politik eller krigsområdet. Ikke? Det er meget interessant.
Jeg tror, det er det sidste. Jeg tror det.
Ja, jamen, det kan man jo godt tro. Man kan også tro det første. Ja, men jeg siger bare, at der er... Hvad hedder
det? Rådgiverne til Trump prøver at få det til at blive historien, mens Trump selv siger, at han handler på impuls.
Ja, og hvad kan man så sige om det? Ikke? Nej, altså, at han siger det. Ikke?
His og this.
Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din hiss og diss, Hassan?
Okay, min hiss retter sig mod UEFA, altså den europæiske fodboldunion. Den norske klub SK Brann har fået medhold i en sag mod UEFA og må gerne synge sange, hvor i man kalder UEFA for UEFA Mafia. Stor his til den norske klub SK Brann. Så går min dis tilsvarende i relation til UEFA til DBU-formanden Jesper Møller, som nu er blevet forfremmet til vicepræsident. Jesper Møller har jo sådan en, synes jeg, lidt tvivlsom relation til Fantino, præsidenten for FIFA, som jo har en tvivlsom relation til Donald Trump. Ikke? Og Jesper Møller har ikke været tydelig i sin støtte til boykotten af russiske atleter inden for UEFA. Og det er...
Og så?
Ja, veckans hiss går till en dokumentär på Sveriges Television som heter Smalast vinner. Den handlar om skönhetsidealet för unga tjejer som numera svälter sig för att vara snygga. Den här kan man se i hela Norden, så gör det. Jag stannar kvar i Sverige för min diss. Den svenska regeringen har tagit bort det extra bostadsbidraget som man införde för några år sedan. Och det här drabbar naturligtvis då lågavlönade och särskilt ensamstående kvinnor som redan nu har svårt att få det att gå ihop. Och detta samtidigt som Sverige lägger enorma pengar på bland annat upprustning.
Och det är väl ett husleitillskott, alltså en boligsikring heter det på dansk.
Ja. Ja. Hilde, vad säger du?
Min hiss går till ungdomspartiledarna. Jag leder ungdomspartiledardebatt under en demokratikonferens i Oslo sist uke med ledare och en nästledare från 6 partier från ytterste vänster till ytterste höger. Och då blev jag så uppglödd att jag tänkte la de ta över ju för ju heller. Respektfull tone, saklig oenighet, demokratiska impulser i ryggraden, heja. Min diss, den går till den massiva mediedekningen av rättssaken mellan Gjert Ingebrigtsen, far och tidigare tränare för löperbrödre i världsklassen, Jakob Ingebrigtsen som är världens främste löper bland annat. Gjert Ingebrigtsen är tilltalad för psykisk och fysisk våld mot barn. Rättssaken täckes sekund för sekund som ett reality show. Det byr mig emot. Ikke fordi vold er uviktig, men i mellomtiden så er det altså en rekke underbelyste saker som skjer. Jeg orker ikke denne måten mediedekning.
Hiss og diss.
Journalist og redaktør av Frihetsbrevet Mats Brygger i Sverige og Danmark, kanskje særlig kjent for Sorte Svane, er utestengt fra det danske folketinget, altså det danske parlamentet på Christiansborg. For sist uke så fant folkene, som ja, Mette Fredriksen på en måte styrer på Christiansborg, ut at de måtte gi han 3 måneders karantene. Hva er det han har gjort, Hassan?
Altså, det er måske meget at sige, at Mette Frederiksen styrer Folketingets præsidium. Altså, præsidiumet er jo, ligesom, hvad kan man sige, den styrende enhed for, hvad der foregår inde i borgen. Altså, det er sådan en slags bestyrelse, kan man sige, for Christiansborg, ikke? Og den har Mette Frederiksen jo ikke direkte magt over, men der er noget sært sammenfittet alligevel i det her, som I ved, ikke? Ja, altså... Mads Brygger troede jo selv, at han fik 3 måneders karantæne for en rapportage fra en central dansk politikers 60-års fødselsdag. Ikke? Men det var ikke det, han fik karantæne for. Det kan være, at han også gør det sidenhen. Det, han har fået karantæne for, det er at gå rundt med Rasmus Paludan på borgen, I ved, den danske... politiker, kan man kalde ham, debattør og koranafbrænder. Mm. De har angiveligt stukket hovedet ind af en åben dør til et nordatlantisk møde. Og herinde er der så en person, som er blevet utryg ved Rasmus Paludans tilstedeværelse. En person, som er sekretariatsleder for grønlandske Aja Chemnitz. Han hedder Zakaria Saleh. Og det er der så blevet klaget over, ikke? Og Mads Brygger har så fået 3 måneders karantæne for manglende situationsforståelse og manglende konduite. Og for at have medbragt en gæst til et arrangement, hvor han ikke var inviteret. Hvad kan man sige?
Men det, altså det här väcker så väldigt många frågor och den första frågan som jag har här att ställa, det låter väldigt märkligt tycker jag som svensk att en journalist kan ta med sig vem som helst in till parlamentet, gå runt och sen sticka in huvudet i ett möte, ett nordatlantiskt möte. Alltså finns det inga vakter? Måste man inte legitimera sig? Får man gå runt som man vill? Öppna vilka dörrar man vill? Väldigt, väldigt konstigt tycker jag.
Alltså,
och
jag
vad
tror...
gör han? Varför umgås Mads Brygger med Rasmus Paludan?
Jamen, jeg tror altså, Mads Brygger har jo sådan en klumme, eller hvad hedder det, en artikelserie, ikke? En spalte, hvor han, som hedder Stuegang, ikke? Tror jeg, den hedder. Som er sådan en, hvad kan man sige, reportage fra gangene på Christiansborg. Altså, ja, altså han medvirker ligesom til at, at give læserne indblik i, hvad der
men
foregår på Christiansborg.
Man kan gå rundt lidt hur som helst der og åbne dørene.
Ja, men altså, det kan
det
du...
Det er jättekonstigt.
Nej, du kan jo ikke åbne dørene, men hvis dørene er åben til et lokale, så kan du vel ligesom alle andre steder stikke hovedet ind, og så kan det være, at døren bliver lukket igen.
Okay, min næste fråga her, det er jo at man at sætte en journalist i karantæn. Altså, er det noget, man bruger gøre, eller ja. Er det første gangen? Eller?
Nej, det er ikke første gang. Det har man gjort før i Danmark. Der er en del medlemmer af det, der hedder presselogen, som gennem årene har fået karantæne. Det interessante, altså man kan som parlamentariker ligesom klage over medlemmer af presselogen, og de kan så få karantæne fra borgen. Ikke? Hvad... 3 eller 6 måneder eller mere.
Men hvad er det man som journalist skal bryta for regler for at man skal hamna i karantæn, ja, det... så at man ikke kan göra sitt arbete som journalist?
Det kan man ikke rigtig få indblik i, men det handler jo om konduite, altså opførsel. Ikke? Jeg tror, der er en journalist, der har fået karantæne for at kaste op, for eksempel. Ikke? På grund af alkohol. Ikke?
Oh, ja.
Altså den type Danmark, opførsel. Men altså, det jeg synes, der er interessant, det er, man burde jo finde ud af, om der er ligesom, om det er sådan en formel klageprocedure, om man kan, altså har man nogen mulighed for at forsvare sig mod den karantæne og så videre, at ligesom arbitrært, hvem der kan klage, og hvem der kan modtage karantæne og så videre. Altså Jan E. Jørgensen, som er den politiker, vi taler om nu, som angiveligt er blevet krænket til sin 60-års fødselsdag, ikke? Han starter jo med ligesom at skrive til præsidenten for præsidiet, og der starter han jo med at skrive kære Søren, ikke? Fordi det er jo hans gode ven, som ligesom sidder der og behandler de her klagesager, ikke? Er sådan nogle klager nogensinde blevet afvist? Og så videre er jo interessante spørgsmål, men jeg synes, det hele er sådan lidt, hvad kan man sige, lidt fjollet på en eller anden måde, ikke? Fordi samtidig med, at det her foregår, så lægger den danske regering nu den første sten med en ny PET, altså politiets efterretningstjeneste, lov. Den første sten til en politistat. Ikke? Altså et nyt lovforslag lægger op til, at man nu kan udføre meget tæt overvågning af os alle sammen med det formål at udpege potentielt mistænkelige personer. Ikke? Altså det vil sige masse overvågning. Det man jo ønsker er at bekæmpe terror og øvrig alvorlig kriminalitet, men det handler jo om, at man jo så kan registrere hospitalsbesøg, kontrakt med psykiatrien og sociale myndigheder, civil status, flyttemønstre, skatteforhold og i øvrigt også kommentarer, likes og delinger på sociale medier, ikke? Skriver Berlingske om den her lov. Ikke? Og masse overvågning på den måde der er virkelig stressende og meget, meget, bekymrende, synes jeg.
Det er mange lager nu, som instiftes i hele Europa, der man forbereder sig på en krigssituation. Undrer, hvad det gør med våra huvuden, at vi bliver så tilpassede til det her, at vi tycker at kriget er oundvikligt.
Og derfor vil jeg ikke have Mats Brygger tilbage på Christiansborg.
Men helt sikkert, og hvad hedder det? Altså, de her diskussioner er jo sindssygt relevante. Jeg tror ikke helt, man forstår konsekvensen af det her, fordi man tænker jo selvfølgelig, vil den nuværende regering ikke gå ind og masseovervåge samtlige borgere af det her land for at samle dem op og putte dem i fængsel. men hvad, hvad om 10 år, eller om 20 år, eller
netop.
Om 50 år? Ikke?
Der? Mm.
Ja, når vi ikke kender dem, der ligesom sidder i de der positioner. Mm. Og det er sådan i Danmark, ifølge Institut for Menneskerettigheder, eller en undersøgelse faktisk fra de nordiske menneskerettighedsinstitutter, så er op mod 20% af danskerne bekymret for at deltage i den offentlige debat på sociale medier, ikke på grund af trusler eller den aggressive tone, men på grund af bekymring for, om myndighederne læser med. Det er jo vildt nok.
Mm. Ja, det er det. Og även arbetsgivare kan ju hålla på med åsiktsregistrering.
Som det.
Det är lika farligt.
Och när man nu också kan bruka kunstig intelligens och så vidare till liksom att fortsätta de här systematiska övervakningar. Och sist men ikke minst, ikke? Så den dataplattform som vores efterretningstjeneste bruger, den er amerikansk ejet, ikke? Og det giver også, hvad det, nogle problemer
nogle
i den
fremtid. Nogle perspektiver.
Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Det er snart 10 år siden at en matskribent og en kok, som var kjent i Danmark, presenterte nytt hotell og restaurant Stedsans In the Woods i en svensk skog, 2,5 timer kjøretur fra København. Og sånn presenterte de stedet på sin egen YouTube-kanal.
Hi, I'm Mette.
And I'm Fleming. Together we have the project Stedsans, which is Danish for a sense of location. For more than 20 years we've been working with local food. The beginning was just because it tastes better. But then we got older and wiser and found out that what tastes better is actually better for ourselves and our surroundings.
Og for noen visjoner det var. Her skulle mennesker og natur og holdbarhet og estetikk gå opp i en høyere enhet. En skulle intet mindre enn skissere en ny måte å være i verden på. Vi ville vise at det var mulig å leve et liv der både er godt for oss og som individer og samtidig er godt for våre omgivelser, fortalte paret den gang i politikken. Hadde jeg lest det om dette par og denne skogshotell-ideen i 2016, så ville jeg kanskje tenkt, å, dette høres fantastisk ut, litt klaustrofobisk der inne i skogen, jeg foretrekker sjø hvis jeg skal leve så tett på folk. Hva med dere? Hva ville dere ha tenkt?
Jag skulle tänka att jag vill absolut inte vara där överhuvudtaget.
Nej, men det vet jag skogen. Det är typiskt annars, lägg.
Ja, men jag skulle tänka, och jag skulle veta att jag skulle inte få med Hassan heller. Men jag skulle tänka att det här är en väldigt typisk verksamhet. Att nu ska vi ha en grön omställning och nu ska vi finna oss själva.
Mm.
Så att jag skulle nog inte tänka särskilt mycket på utan det skulle bara flytta in i allt det där andra. Som då var så modernt och som vi nu skrattar åt då.
Men det her par har været meget både progressive og driftige, ikke? De har også haft mange initiativer i København, hvor de har bygget byhaver på toppen af husene og så videre, ikke? Og så altså har de grundlagt det her Stedsans in the Woods, ikke? Hvor man betalte for at bo op mod 10.000 svenske kroner for en overnatning, inklusiv middag på det her naturhotel, har folk altså ønsket at betale for at være klimakorrekte. Mm. Ikke?
De skulle dyrke økologiske grønnsaker og tilberede mat over bål, og gjesten kunne gå i sauna og i det hele tatt. Men slangen lå rett under humusen i skogbunnen. Og sist helg så presenterte Dagens Nyheter og politikken sammen historie som blant annet kom til å etterlate 7 millioner kroner i skattegjeld og 158 tønner med menneskelort inne i skogen. Og skribenten og kokken, de har reist til Guatemala. Det er litt av en historie dette, og da jeg leste den så greide jeg ikke å tenke på noe annet enn at dette er en metafor for tiden vi lever i. Man har forsøkt å lage forretning av en drøm og en lidenskap, men som også er en stor sminket bæsj. Som en historie om hele Vesten i øyeblikket. For her gikk altså kloaken rett ned i spillvannet, ut i bekker, uten noen form for tillatelse, blant annet.
Ja, de har blivit tillsagda och inte gjort någonting åt det. Och sen så har de lämnat allt hals över huvud och de här rummen i de här fantastiskt vackra husen som de har byggt.
Ja, för de är vackra.
Jättefina är de, men det regnar in i dem och så där. Men de har, allt står orört och de har bara försvunnit. Det här danska paret säger att de ser Skatteverket som, citat, en narcissistisk entitet.
Det är ganska intressant.
Och mannen i det här sällskapet säger också att jag är den fattigaste man du någonsin har pratat med. De har ju lite skruvad självuppfattning skulle jag säga, men det finns någonting i den här historien som ändå lockar fram den här obehagliga cynismen som vi visar nu så fort det gäller just klimakorrekthet, eller vad kallar ni det för? Leva klimakorrekt. Mm. Det, man skrattar hånfullt åt att Northvolt har gått i konkurs. Man skrattar, hånar de som kör Tesla. Och man hånar de som har åkt iväg på det här hotellet och liksom ätit ekologiskt. Vi tycker att de har varit så löjliga och naiva. Och det där är ganska obehagligt tycker jag.
Vad
är alternativet till liksom, att ändå försöka göra något som man tror är bra för mig?
Ja, och det är ju något helt nytt, ikke, som har kommit till efter krigen har brutit ut i Ukraina och Trump har fått makten i USA. Ikke, så är det liksom blivit helt normalt att man håner inte bara klimaaktivister, men också folk der bare interesserer sig for miljø, ikke? Det er du fuldstændig ret.
Samtidig så er det fantastiske, ursækter bare, men det er fantastiske interiører i den der teksten, som har flyget over hele verden. Den går at læse i The Guardian også. Det koster 10 000 kroner per natt. Gästerna kommer dit i höga klackar, sen byter de om till tropikkläder.
Tropisk tøj.
Ja, som om de skulle ut i djungeln. Yeah. Men de ska alltså bo en helg på land.
Men alltså, jag vill säga, hvis gästerna är danske, ikke,
ja,
det är ju sådan för oss, Åsa, att hvis man kommer 2,5 timme upp i Sverige, så føler man är i troperne.
Ja,
alltså,
ja.
Det är en helt annan verden. Men der er ett element här vi ikke riktigt taler om, og det er jo det her med alt det lort, der er blevet efterladt, altså flere ton lort, ikke? Altså, det er jo ikke første gang, at Danmark ligesom efterlader lort til svenskerne. Vi har jo tidligere også udledt lort i Øresund, ikke? Som er drevet direkte over til Skåne, Blekinge og Halland, vores Donbass-regioner, men nu altså igen rejser vi ind i Sverige og lægger dansk lort til svenskerne i tonsvis, ikke? Det er jo også en, hvad kan man sige, en nabobegivenhed, som man skulle kunne forholde sig til.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Hvordan er det med dere for tiden? Er dere vårkåte?
Hva?
Forårskåde.
Det är då på dansk?
Ja.
Är det då på svensk?
Nej, det tror jag inte att vi har på svenska. Vårkåt? Nej.
Ja. Det är nämligen minigrisen Strömpa som är på mannjakt och farlös i Båtsfjord i Finnmark, kunde läsa i VG först i avisen i Finnmark. Helst önskar grisen citat och ri på aktiva män, skriver VG. Och så ille var det att matmor Camilla Monsen måste advara på TikTok och skriva danger, för den 70 år gamla purka hoppar på naboen så han mister kroksen. Stackars nabo. Snack om nabo. Och denna matmoren vill då anbefalle att ha puffa ris i lommen, för det är Strömpa sin livrätt. Detta var en vårkåt gris.
Altså, når man ikke har, hvad hedder det, nogen som helst relation til naturen, så det her er meget, meget svært at forstå.
Jeg sidder og fatter ingenting.
Hvad er en minigris? Hvad er en madmor? Altså, hvad er
en matmor?
Hvad?
En kroks? Kroks? En sådan tøffel, eller sådan en plastik træsko havde det, ikke?
Nå, kroks, okay.
Ja, kroks. American kroks. Ja. Han mister. Det kom en gris løpende efter dig. Hvad ville du gjort, Hassan?
Jamen, jeg vil aldrig befinde mig et sted, hvor der kunne komme en gris løbende efter mig.
Altså. Men ærligt talat, hvad gør man? Jeg skulle dø af skræk.
Hun er mest glad i unge gutter, står det i avisen. Det var næsten som en slags pornoartikel.
Jamen, jeg tænker bare, altså, hvis man har begivet sig ud et sted, hvor det kan ske, at en gris kan komme løbende efter en, så man selv ud om det. Altså, bliv hjemme. Bliv der ikke.
Men ærligt talat, vad ska man göra? Alltså om en hund kommer löpande så ska man ju, tror jag så man vända den ryggen till, va? Är inte någonting sånt? Nej.
Åh, är livrädd för hundar.
Ja, jag vet inte vad man ska göra. Om det kommer en björn i skogen så ska man ta sig sin jacka och kasta den åt ett håll och så hoppas man att björnen löper till. Men vad gör man med en kåt gris som kommer farande?
Norsken, svensken och dansken.
Jeg klarer jo aldri å glemme at Danmark, det er et dansk uttrykk å kalle en landsdel for den råtne banan. Men jeg vet ikke om det var den råtne banan som nå forrige helg hadde en slags euforisk oppvåkning på nesten et slags vekkelsesmøte på en konsert som du var til stede på, Hassan.
Ja, ja, jeg blev inviteret af bandet, af det her af band fra Thy, som hedder Jonah Blacksmith.
Og det er en del af det, som var en
Nemlig Nordjylland, ja, altså, ja. Det er i hvert fald Nordjylland, ikke? Og for en københavner, eller for mange danskere, så kunne Nordjylland også have været en del af den rådne banan, selvom det nok ikke var det oprindeligt, vel? Men Thy er jo en nordjysk landsdel, som helt sikkert har følt en stor marginalisering gennem årene, ikke? Altså, og en kategorisering, måske endda udstødelse på grund af religiøs kategorisering og sådan noget, ikke? Altså, der er langt fra den københavnske naturalisme til det, vi beskriver som den nordjyske vækkelseskultur, altså det indre missionske i Nordjylland. Mm. Oprindeligt, ikke? Den her koncert i Royal Arena, ikke, som jeg var inviteret til, var et fantastisk comeback. Altså, musikalsk var det pissegodt, ikke? Men sceneshowet her var eminent. Altså, man blev simpelthen via film og korsang og familiemedlemmers optræden på scenen, blev man sådan ligesom ført ind i det nordjyske, altså forført ind i det, som anmelderen i Politiken skriver, som til et vækkelsesmøde, ikke? Mm. Og for mit vedkommende, så er jeg vagt. Altså, jeg både græd og lå, og efter de her 2 timer, så gik jeg fra begivenheden, ligesom Politikens anmelder, begejstret. Altså, jeg var så glad og så positiv i forhold til ikke bare menneskehed, men nordjyden. Mm. Ikke?
Og nu flytter du til Nordjylland, eller?
Ja, altså det er jo sådan et sted, hvor man kunne blive angrebet af en gris, ikke? Så jeg tror nok, jeg holder mig her til København.
Men det er interessant, fordi det er jo dette er jo provinsens, ikke hævn, men provinsens
comeback, ikke?
Ja, comeback, både kanskje også i politikken. Altså et slags tea party-møte i Royal Arena?
Ja, jo, det kunne du sige. Altså, det er jo ikke en politisk bevægelse, men det er da helt klart en genindtagelse af en form for magt via kulturen. Det var jo en magtdemonstration. Altså, der var mange jyder blandt publikum. Altså, det er helt tydeligt for mig, ikke? Altså, det kan jeg jo se i den måde, de er klædt på.
Altså,
Her? Hvordan klæder de sig på Jylland?
Jamen, de klæder sig anderledes end københavnere.
Gør de det?
Ja, altså de
hvor klæder
det er så fordomsfuldt, ikke? Jamen, mange har bukser med pressefold, ikke? Ja, og skjorte, ikke t-shirt og så videre.
Her kommer Hassans klassfrakt frem. Jeg måske bare fråga, hvad kalder ni dem? Hvad heter man, når man bor på Jylland?
Jyde.
For at, når du siger så svenska lyssnare tror at du prater om judar.
Nej, det hedder jøde. Altså, ja. Jyde. Og jøde. Ja, det
jeg
ville
bare
korrigere.
Ja, for at annars så kan det blive problem i sending.
Ja, fordi man må gerne tale sådan om jøder, men ikke om jøder.
Ja, men altså, det er känsligt alltihop det her. Ja. Hvad man kalder, hur man beskriver folk.
Helt sikkert.
Ja. Men jeg synes jo, det var interessant det med klæstrakten. Sa du at i skjorte og bukse med press?
Ja.
Det er jo ikke, altså for jeg trodde Jylland var, altså det var mer det bøndene, og bøndene
jo, men, liksom, de, fin,
jamen, de kommer ikke til koncert i gummistøvler, Hilde. Det forstår du da vel. Men jeg vil sige, når jeg rejser rundt i Norge, som jeg gør af og til, ikke, og kommer uden for Oslo, eller uden for bestemte bydele i Oslo, så går folk også med pressefold i buksen og skjorte. Altså, det er jo en standard påklædning.
Men hvad gør de i København da?
Jamen, der går man i t-shirt og jeans. Eller sådan noget. Ikke?
Men hvad, kanskje, nå må vi, dette må vi gå ut på, tænker jeg. Har du en
sang? Jonah Blacksmith? Ja, altså, det kunne man gøre, men de er jo så spillet, og jeg er sikker på, at de inden for kort tid bliver kæmpestore i Sverige og Norge også. Men hvis I ser det her show, man forelsker sig i det her band og i Nordjylland. Ikke? Men måske skulle vi alligevel gå ud på en eller anden version af Kai Munchs Den Blå Anemone, som i den grad handler om at bevæge sig rundt i det, vi i Danmark med et nedsættende ord kalder udkanten.
Ja, det kan vi gøre.
Nu står den der og nikker, så sejrer selv i Jyllands grus, ukuelig og sikker, trods ensomhed og gus. Som om al verdens modgang her har givet den et større vær.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio.